Männen som förändrade Sverige.
Historien om svenska uppfinnare är också historien om det moderna Sverige. Dessa uppfinnare spelar en avgörande roll för den svenska industrialismens framväxt och deras uppfinningar är grundbulten i en mängd framgångsrika företag. Samtidigt kan det sägas ha lagt grunden till det långvariga segertåg som svensk kvalitet gjort över världen. Vill man hänga upp historien på årtal kan man säga att Sverige blev modernt 1809. Det var då vi förlorade den östra rikshalvan och därmed hade landet i stort fått de gränser som alltjämt gäller. Vi fick också våra första formella grundlagar, bland annat en ny regeringsform. Händelserna kring kriget med ryssarna var dramatiska. Så också avsättningen av Gustav den IV Adolf och importen av en fransk marskalk som ny blivande kung. Men de viktiga förändringarna i historien sker sällan med dramatik. Landet förblev sig likt och ett nytt krig ersatte Finland med Norge. En union som inte uppskattades av våra bröder och systrar i väst. Och efter vissa konvulsioner upplöstes unionen 1905. Det skedde utan krig och Sverige har under nästan två sekler njutit fred. Esaias Tegnér kunde från biskopstolen i Växjö under 1800-talets första hälft konstatera att det var freden, potäterna och vaccinet som gjorde att landet blomstrade och dess befolkning växte från drygt 2 miljoner invånare till ungefär 3,5 då Tegnér dog 1846. 100 år senare räknade svenskarnas antal till 7 miljoner. Ännu under 1800-talets första del härjade städerna av koleraepidemier. Men mot slutet av 1800-talet hade man lärt sig så mycket om hygien och smittspridning att risken för sådana var över. Vaccinet skyddade mot smittkoppor. En bit in på 1900-talet kunde det fortfarande råda direkt hungersnöd i vissa områden av landet. Men sådana hemsökelser blev snart ovanligare. Utbyggnad av sjukvården, förbättrad hygien, hälsovård och kost bidrog till den enorma befolkningsökningen. Den stora industrialiseringsperioden inföll decennierna kring sekelskiftet, strax före världskriget. På 25 år fördubblades industrins andel av landets BNP på bekostnad av jordbruket. Men Sverige var ur ett annat perspektiv ännu länge ett jordbrukssamhälle. Städerna var små. År 1820 hade Stockholm 75 000 invånare. År 1900 hade befolkningen vuxit till 300 000 och vid seklets mitt till 735 000. Industrialiseringen kom alltså igång tämligen sent i vårt land och de flesta svenskar bodde och arbetade på landsbygden. Ännu kring första världskriget var faktiskt halva svenska folket sysselsatta med jordbruk. Det var först omkring andra världskriget som fler levde på arbete inom industrin än inom jordbruket. Också inom politiken styrdes svenskarna länge av jordbrukets intressen och av bönder. Representationsreformen 1866 innebar att Sverige fick en tvåkammarriksdag i vilken bönder och skogsägare dominerade. Ändå är det under dessa år, från mitten av 1800-talet och 100 år framåt, som åtskilliga svenskar vinner internationell berömmelse för betydande uppfinningar, som i sin tur leder till stora och vinstgivande företag som ASEA, Volvo, SKF, Ericsson och många andra. Utan dem hade heller inte den svenska välfärdsmodell som växte fram under mellankrigstiden varit möjlig. Man skulle därför med visst fog kunna säga att svensk modern historia är dess uppfinnares. Detta är alltså en bok om svenska uppfinnare. Man kan inte beskriva dem med klyschor som hjältar och ensamma banbrytare. Ibland har de blivit framgångsrika mer av tillfälligheter än därför att det höjt sig över alla andra. Men deras idéer har omsatts i färdiga produkter och i många fall har det bidragit till att skapa framgångsrika företag. Boken speglar en period i svensk historia då ingenjörerna tågar in på scenen. Ty före 1800-talets slut rådde i princip alltjämt industriproduktion enligt hantverksmässiga principer. Nya produkter och nya maskiner.